Och medan vi står så ska vi kan läsa en text från dagens predikan. Medan vi står kvar. Romarbrevet 3 och 21 till 25. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro. Amen. Ge en high five till någon innan du sätter dig. Det gäller låtsångsbandet också. Tack. Ge dem en applåd. Jag tycker de är fantastiska. Vilken dag vi får ha här. Dop och allt möjligt festligt. Och kyla. Oj, vi har längtat efter kyla. Underbart. Det är så att jag och Olivia, vi har varit på besök. Ibland när man får på besök så är det en ganska kort visit och så kommer man hem samma kväll. Men vi var på besök i Filippinerna. Så det var ett lite längre besök. Hos församlingens och flera andra församlingars missionärer, Andreas och Laila Pettersson. Vi kommer strax tillbaka till det. Vi kan ta en bild på Andreas och Laila här. Varma hälsningar från dem. Det här är då Laila och Andreas. Och de har också två söner som inte får bild. De hälsar så varmt och vi kommer berätta mer om det här senare, kommande söndagar eller när vi nu har något tillfälle. Olivia hälsar så mycket, hon är hemma, hon har just nu hemresesjuka, kan vi kalla det här. Det är ganska tröttsamt att resa 34 timmar. Det tar lite hårt, man vet inte vilken sida om dygnet och dagen och datum är och datumgränser och soluppgångar man är på. Så det var lite slitsamt. Om jag tuppar ihop så kan ju någon rädda mig. Jag ska försöka göra mitt bästa för att predika här idag. Och vi är jätteglada att vara tillbaka. Kommer berätta mer om vad vi har varit med och vad vi har sett. Vi också filma en del och ska sammanställa. Det är egentligen finlandssvenska pingst som ska sammanställa lite filmmaterial. Och man kan få reda på att vad är det de faktiskt gör, hur går det, vad har de för mission och vision. Så de har också faktiskt just nu i sin församling en serie som handlar om frälsningen. Så det var en väldigt härlig matchning på något sätt. De råkar vi in i samma sak som vi. De säger också gång på gång att de behöver oss. Vi får gärna komma dit med flera team och flera fälsar på. Och så tänker jag samtidigt, det är nog vi som behöver dem. Alltså när man far ut, om det är till Tanzania eller om det är till Filippinerna eller var man nu än, där vi har utsända missionärer. Ofta är det ju för att vi själv behöver få se något. Också av vad tron är och betyder på platser där man kanske har det ganska mycket sämre ställt än oss. Och samtidigt när vi mötte människor och åkte runt på alla möjliga olika uppdrag. Hämta några grisar till farmen och möta några uppmuntrande människor som var sjuka och vi skulle be för. De var tyvärr inte hemma. Men alla möjliga olika saker som man får in på en vecka. Och så undrar vi tidvis så här att alltså hur har människor det här egentligen? Är vi faktiskt så mycket lyckligare än de som har det så mycket svårare än oss? Ibland undrar jag att människor kanske har det mycket bättre här inne än vad vi har det, fast vi har det så bra. Det finns mycket att smälta. Vi har knappt återhämtat oss ännu, så att vi återkommer som sagt. Vi kan ta en bild till här, en liten hälsning. Där hade vi en ungdomsdag förra lördagen. Det är det stora sällskapet man ser på bilden. Och väldigt härligt bara att samlas. Det var från, tror jag, fyra olika ungdomsarbeten. De skulle alla ha olika låtsångsteam och Det var lite så här, inte visa vad man går för, men alla skulle få bidra med sitt. Och det var varierande stämning på gitarrerna, men det var fantastiskt. Och det var underbart. Det var något så genuint och något så äkta. Och det är därför jag säger att vi borde alla åka dit för att se, fast man inte kanske har så mycket materiellt, men man har så mycket av något annat. Och egentligen, vad är det som räknas i slutändan? Så, det finns en iver, en ärlighet, en tro och en glädje som är något för oss att ta efter, längta efter, sträcka oss efter. Hörrni, vi är mitt uppe i en serie om frälsningen. Vad då frälst? Man kan vara frälst på många sätt, men då kommer till kristna tron. Vad handlar frälsning om? Det är det vi pratar om just nu. Spelar det någon roll att jag vet att jag är frälst? Kan jag liksom bli av med min frälsning? Ni som var här förra söndagen, eller inte var här, men lyssna på Anders predikan. Han började den serien då. Vad är det att vara frälst? Är det viktigt för mig att veta? Är det så att jag blir frälst först när jag går ner i dopgraven? Nej, så är det inte. Dopet bekräftar det jag tagit emot. Men kan jag bli av med det? Vad måste jag göra för att bli frälst? Och ifall det har gått snett för mig, har jag tappat min frälsning? Det finns så många frågor, tror jag, också bland oss här, där man undrar liksom att hur viktigt är det? Är det ett tillfälle någon gång när jag var 25 år eller när jag var 9 år på ett läger? Eller är det något som fortfarande är aktuellt, viktigt och något jag behöver liksom fortsätta förstå? Vad är det egentligen? Och jag vill som påstå från början här att när vi pratar om frälsningen, det är något väldigt spännande och som vi behöver förstå på nytt och på nytt. Vad är det att vara frälst? Vad är det att nåden räcker, som vi sjöng? Om jag kan få beställa något här till slutet så skulle jag gärna beställa den låten igen. Blink, blink till låsarna. Det är en lite konstig rubrik för idag. Och det är som om inget har hänt. Ibland gör vi saker, vi beter oss som, eller vi har en inställning som om inget skulle ha hänt. Det finns en likgiltighet i oss ibland, där vi möter vårt liv och vardagen eller människor som att det inte spelar så stor roll. Som om inget har hänt. Vi tänker ibland på frälsningen som att ja, men det händer väl någon gång då. Och så fortsätter man att leva som om inget riktigt skulle ha hänt. Det blir liksom som att det fastnar här uppe som ett minne till liksom, vad säger man, fornstora dagar. Ett minne till liksom någon forntid i ens liv. Och så lever vi som om inget har hänt. Och idag skulle jag vilja utmana den tanken. För mig är det samma sak. Och jag tror för dig i vissa avseende kan det säkert stämma in. Att vi lever som om det inte riktigt har hänt. Vi lever som om att korset kanske inte riktigt är sant. Och jag vet inte om jag har fått någon provokativ bakterie i mig här nu i Filippinerna. Men jag vill väcka en liten tanke, om det är okej. Okay. Så ni säkert hålls vakna. Och alerta. Och blir man sur på mig så är det okej. Okay. Jag tänker så här. Människor världen över, de föds, de lever och de dör. Det är ungefär det enda vi vet säkert, eller hur? Det gäller oss. En del gör det med ett otroligt driv, en målmedvetenhet och mening. Andra gör det som en kamp där varje dag är en fight om överlevnad och hälsa. I vår del av världen som har dementerat och plockat sönder ganska mycket av tron och andlighet, så är det som att det är helt accepterat att leva som om inget egentligen spelar någon roll. Det är liksom accepterat att leva som om att livet är meningslöst. Man försöker ändå hitta mening, men man lever ändå som att jag egentligen är en slump. Eller som att ingen egentligen har skapat mig. Och som om att Gud egentligen inte finns. Man lever som att det egentligen inte spelar någon roll hur man lever. Och det finns, tror jag, absolut ett skifte här. Där fler och fler söker sanning och söker andlighet. Och söker liksom något att fylla livet med också på ett liksom religiöst eller andligt plan. Men det är inte så populärt att söka i de klassiska religionerna. Man vill ju hitta lite nya, modernare uttryck. Men jag kommer tillbaka till det. Men jag vill nu påstå det redan nu att, som vi sa i den här kyrkan för många år sedan, att det nya är att det gamla fungerar. Alltså det finns något underbart i att den tro vi har på Jesus, det fungerar fortfarande. Så fler och fler tror jag söker sanning och upplevelser av andlighet som kan fylla behov som jag har. Men istället för en andlighet från Gud så söker jag upplevelser som passar in i min tänkta liksom bild av hur livet är bra. Och när vi besökte Filippinerna nu då, ön Leyte, 3 timmar, en flygtur bort från huvudstaden, 4 timmar i bil, genom trafikerade gator där man inte visste vad för djur och människor och fordon som kom ut framför en som nästa. Uff, det var så mycket intryck så man är ju helt slut i huvudet. Men det var underbart. Men det, jag tycker om våra vägar och trafikljus. Man vet att man oftast i Vasa är också ganska farligt. Men oftast kan man gå över ett övergångsställe. Om man ger en riktigt hård blick åt chauffören så han säkert stannar. Jag vet inte, det krävs många böner för att överleva ett liv i Vasas trafik egentligen också. Parentes slut. Men när vi besökte Filippinerna och våra missionärer så funderade en del över detta. Att de hade så fysiskt svårt en del människor. Och så är det också här. Men ändå tycks det finnas en djupare lycka. Eller glädje långt inne. Särskilt de på nyttfödda kristna som har ett hopp i Jesus. Det är som att det verkligen spelar roll. När livet slits och splittras. Bland annat hade de ju den här stormen Yolanda 2013. Och folk pratar fortfarande om den. I grannstaden dog 10 000 människor. Det lämnar någonting. Det lämnar ju djupa sår och spår i människors historia. Vad gör det med ett folk? Vad gör det med ens hopp? Vad gör det med ens... liksom, man kan inte leva som om det inte har hänt. Man lever ju som att det verkligen har hänt. Det lägger spår. Och då tänker jag igen för vår tro. Med frälsningen. Lever vi som om det inte har hänt? Eller lever vi som om det har hänt? Det är ju väldigt stor skillnad. Jag tror det är C.S. Lewis som säger något om att om tron liksom inte... Det är ju dumt att ta ett citat man inte ens minns. Läs någon av hans böcker. Det finns säkert där. Okej, glöm det. Men jag tänker så här, vi har tendenser att skapa egna spelregler istället för att gå till de spelregler som finns här. Vad är frälsningen? Vad är tron? Vi vill hitta sätt att leva så enkelt som möjligt. Väldigt få av oss gillar naturlig förändring. Vi vill hålla det som det är. Det är ganska tryggt. Är det något i våra finländska själar eller i våra österbottniska hjärta? Men det är ganska bra som det är och det är helt okej. Okay. Rubba inte på något för det funkar som det är. Vi ska inte testa något annat. Men livet är inte så cementerat. Allra minst när det sen händer grejer. En storm som där borta. Eller en tragedi. Eller en livsförändring. Också positiva förändringar kan vara som en livskris. Så det enda vi vet om livet... Vi föds, vi lever och vi dör. Och däremellan så går det ju så här. Så det enda vi vet det är att det är rörligt, ständigt föränderligt. Och att livet liksom händer. Jag läste en Thomas Sjödin-bok häromdagen och han sa det att livet är egentligen inte alla beslut vi tar. Utan de där besluten vi inte tar och saker som på något sätt bara händer. Och egentligen är det ju en tröst för oss att vi har inte så mycket kontroll. Alltså det blir lite som det blir. Och Gud är med oss i det. En sak är säker. Livet är rörligt. Vi ska prata om frälsningen. Och om att vi kan inte tänka om det som någonting som bara hänt då. Utan någonting som är pågående nu. För jag tror att vad vi tänker om frälsningen... Det påverkar hur vi lever i praktiken. Och det är ganska stor skillnad vad vi tror. Är frälsningen viktig? Är den oviktig? Är Jesus liksom mer en symbol för någonting? Eller var Jesus på riktigt? Är frälsningen något som ska förvandla mitt liv? Om inte jag blev totalt förvandlad, är det fortfarande på riktigt? Vi blir liksom lätt lite slarviga när det kommer till tron och vad vi tänker och vad vi egentligen bygger tron på. Och det är kanske därför vi har den här serien. För vi ska inte vara slarviga om vad vi tror om vår frälsning. Vi behöver veta att vi är frälsta. Vi behöver veta att han har älskat oss och han har gett sitt liv för oss. Och vi har fått ta emot. Och det står det att när de som kommer till honom, ingen ska kastas ut, utan vi får komma till Gud. Men vi blir slarviga och vi glömmer bort varför vi är frälsta. Om vi är frälsta. Om Gud är nog nöjd med oss. Om hans kärlek verkligen är orubblig. Om Gud verkligen är trofast. Och vad jag behöver göra för att faktiskt formas till att bli mer lik Jesus. Är allt bara nåd? Behöver jag göra någonting alls? Är det farligt om vi säger att vi betonar nåden? Blir vi stillasittande och passiva, milda, ljumma kristna som Anders förra veckan pratade om? Det är inte det som är tanken. Vi kan inte vara ljumma och inte bry oss, utan det måste spela någon roll. Vi kan inte leva som om inget har hänt. Vi behöver leva som om att Jesus kom för oss. Det är ganska stor skillnad. Jag använder ett ord här strax som jag måste googla. Kan jag använda det här? Funkar det? Vad är det egentligen? Men jag tänkte på ordet relik. En relik är liksom ett... jag tänkte på det med cementerat och någonting som inte är i rörelse, någonting som är låst eller fast. Och en relik, enligt Wikipedia, det är kvarlevor av föremål som kan knytas till helgon. Vi tror ju inte på det sättet på relik, men ordet relik kopplas ihop mycket med det katolska, också med det buddhistiska. Det är liksom ett föremål eller platser som är kopplat till något heligt. Men i vår tro på Jesus, så vi behöver ju inga relik, för vi tror på en levande Gud. Ordet här stammar från latinska ordet någonting reliquiae, typ, som betyder kvarlevor, som kommer från verbet som betyder att lämna kvar. Och då tänker jag så här, vår tro, är det någonting som vi ska lämna kvar, som vi på något sätt ska peka tillbaks på i historien i vårt liv? Eller är tron på en Gud som vill frälsa oss, som kan rädda oss och kan ge oss liv? Är det något som ger oss riktning framåt och rörelse? Förstår ni de här skillnaderna jag försöker måla upp? En relik, det är något som är kopplat till något låst, bakåtsträvande på något sätt. Medan rörelse är något som Gud i sitt sätt att bara ge oss liv och blåsa liksom sin ande, döpa oss i sin helige ande, ger oss en riktning. Relik eller rörelse? Jag kan ta nästa bild. Vad är vår tro? Ger vår tro liksom en riktning för vårt liv? Eller ger vår tro en slags nostalgisk tanke om att åh, det var så vackert den där dagen när jag var sådär och sådär ung och stod emot Jesus och blev frälst. Men det var då. Eller liksom sätter den här processen mig i rörelse, så att när jag tagit emot frälsningen som en gåva från Gud, så sätter det mig i en rörelse. Och det är lite obekvämt att vara i rörelse. För man vet som aldrig vad som händer. Man vet ju aldrig vad som möter en. Om man står stilla på ett och samma ställe, då vet man ju en sak. Och det är att kanske allt annat runt en ändras. Folk fortsätter sin vandring. Men jag sitter i alla fall kvar. Och här är det ganska tryggt. Och så börjar jag tänka igen på ordet relik. Det är liksom någon slags... Jag börjar skapa en slags låtsas helig plats. I det historiska, i det förgångna, i det som en gång har varit. När Jesus frälser mig, kallar mig, leder mig till något nytt framåt i en rörelse. Vi ska inte blanda allt för mycket någon andra religioner och trosgrejer in i det här. Men jag tänkte det ordet var på något sätt en påminnelse om att det är ju inte där vi ska vara. Utan frälsningen sätter mig i rörelse. Det är därför det är liksom intressant och spännande med livet med Gud. Frälsningen var inte en engångsgrej som hände då, utan det fortsätter liksom spela roll i mitt liv. Jag får leva som om att det har hänt, men jag fortsätter att leva som om att det faktiskt har hänt. Jag behöver inte gå tillbaka, men jag kan påminna mig om att det hände. Jesus gjorde något, det betyder något i mitt liv. Och därför ger det mig en riktning och en rörelse framåt. Och det är ganska stor skillnad, eller hur? Och det är mycket, alltså min kropp, nu rör jag mig ganska mycket. Jag tror det är ett sätt att hålla mig själv vaken efter den här långa, långa resan. Men jag är ju inte gjord för att sitta stilla. Dina fötter finns ju liksom inte för att vara liksom cementerade på en och samma plats. Du rör ju dig, du kollar på din telefon, hur många steg du har tagit per dag. Du går till gym eller du cyklar till jobb eller vad som än händer. Du rör dig. Och detsamma gäller tron. Det rör på sig. Och när jag säger relik, då tänker jag kollar ut idag, det är ju valdag. Jag vet inte hur jag alltid lyckas få in en predikan på valdagen. Och alltid svårt att hinna gå och rösta, men jag hann. Det var samma sak första valdagen. Av någon anledning så prickade jag in allt för många andra predikobesök i några andra kyrkor. Det var en full fart och en stress att hinna rösta typ 7:50. Nåväl, det blir bra. Vi får be för vår presidentval att det blir bra. Det enda vi vet är att det inte blir Sauli Niinistö. Och så tänker jag igen, ibland längtar vi tillbaka till det som har varit. Men det enda vi vet är att saker förändras. Det är det enda som är säkert. Så, tack Sauli, men next up någon annan. Så vi ber för den personen och så tror vi att vårt land får vara välsignat. Så får vi be för vårt land och vår president och allt. Men när jag såg korset på flaggan idag, när jag satt och förberedde mig på morgon, så tänker jag att korset på flaggan, det får ju inte vara en relik till en gammal tid då vi var ett kristet land. Utan det är ju något, korset finns där och korset är något aktivt. Om jag har ett kors runt min hals, det är ju inte för att påminna mig om min konfirmation eller påminna mig om något som hände då, utan det är för något som är nu. Och det är ju stor skillnad. Eller min bibel, om jag bara ser ryggen på min bibel i bokhyllan, då ser jag ju bibeln som en relik istället för något som är till nytta och som ger mig rörelse. Nu ska jag inte tjata mer om de här två orden. Vi tror att gå vidare. Men vad säger Jesus själv om frälsningen? Vi tar några ställen. I Johannes 3 så säger Jesus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och så är det Nikodemus som undrar, precis som vem av oss som helst som skulle kunna undra samma grej. Född på nytt? Alltså tänk det, se det framför dig. Hur blir jag född på nytt? Alltså det är klart att Nikodemus var konfunderad. Jag är född en gång och det räcker. Och Jesus säger, nej. Du har blivit född på nytt. Han säger, okej, jag är en vuxen man. Hur? Det går ju inte. Men Jesus säger att för att kunna se så behöver du bli född på nytt. Och det här är något som bara Gud kan göra. Alltså det är en annan slags födelse. Jag behöver inte min underbara mamma till det. För det hände en gång och det var tillräckligt. Nu behöver jag Gud för att bli född på ett nytt sätt. Här inne. Det behöver ske på ett nytt sätt. Och Johannes 3 på ett annat ställe säger han ju, kända stället, så älskar Gud världen att han gav sin enda son. För att den som tror inte ska gå under utan ha evigt liv. Och säger också, jag kom inte i världen för att döma världen. Vilket ju en del verkar tro. Ibland för att vi lever på ett sånt sätt som kristna. Det får vi sluta med. Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa. Och i Lukas 18 kan vi läsa om att den som inte blir som ett barn, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Och då tänker jag, hurudana är det? Hurudana är barnen? Smarta, ärliga, nyfikna, alltid i rörelse, vill alltid lära sig något nytt, hungriga på mer. De säger som det. Det är så mycket härligt med barn, eller hur? Jag vet inte, många av er vet ju mycket mer, ni är föräldrar. Men han säger, bli som barn, annars kan du inte se Guds rike, annars kan du inte komma in i Guds rike. Och sen säger han också Johannes 10, det finns ju många mer ställen, men vi tar några här. Så säger han att jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten och den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta, döda, men jag har kommit för att göra samma sak. Nej, det står. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Så frälsningen, det är verkligen inte samma sak som det står tjuven kom för att slakta, döda och få göra. Men Jesus kom för att göra något annat. För att ge oss liv och liv i överflöd. Så det är det Jesus säger om frälsningen. Och sen finns det ju massa fler ställen. Men jag Jag hade inte tid att hitta fler. Så ni får söka upp dem själv. Ni kan läsa er bibel själv. Men fokus är alltså inte här en frälsningsstund. Åh, vad fint, jag blev frälst. Jag bara en frälsningsbön. Det börjar där med att du ärligt säger från ditt hjärta vad du faktiskt vill. Ärligt och enkelt som ett barn. Men från den stunden framåt, då sätts ju något igång. Det är som att, puff, då börjar det. Det slutar ju inte i dopgraven. Det slutar inte med att du dör med Kristus. Det slutar med att du stiger upp till ett nytt liv med Kristus, som det står. Det handlar om att vara i rörelse. Och fokus är inte själva frälsningen i sig. Ja, men jag bad frälsningsbön en gång och så nu är jag ju frälst resten av livet. Nej, du bad ju en frälsningsbön. Jag sa, Jesus kom in i mitt liv för att han ska vara i ditt liv. Om Jesus är i ditt liv så blir det en rörelse. Varför det? Jo, för vi kallar det att följa honom. Om vi följer någon som rör på sig så är vi inte kvar på samma ställe. Det ska också ett barn fatta, tror jag. Om vi följer någon som är i rörelse så är vi också i rörelse. Okej. Jag vet inte om jag fått någon filippinsk tid i mig och vill predika längre än egentligen har tid. Jag inser att jag har just bara börjat. Men jag ska skynda på. Tack, tolk Gill, för ditt tålamod. Det här är, jag tror jag pratar allt för snabbt för att bli tolkad egentligen. Så här står det i Rombrevet 10. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det har en iver för Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har det inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Och står det vidare att Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdigheten som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger, fråga inte ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus? Eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Det här pratar vi om ofta när vi pratar om frälsning, men det är intressant det här sammanhanget. För så vi läste i vers 1. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud, det är för dem att det ska bli frälsta. Paulus hjärtas önskan, det är att de ska förstå vad frälsningen är. Och samtidigt så säger han också att de saknar rätt kunskap och insikt. Det betyder att man kan tänka saker om frälsningen, men egentligen tänka på ett fel sätt. Har missförstått vad det handlar om. Här står om rättfärdighet, att den kommer från Kristus för alla människor. Och vad betyder rättfärdighet? Man skulle kunna ha en hel predikan om det och jag tror vi får ta det en annan gång. Men det betyder ju på något sätt att det är Gud som har ställt allt i rätta. Det är genom att tro på honom som jag kan komma till honom. Inte genom mig själv. Orden att bekänna och tro. Det står ju att genom, för om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror, då ska du bli frälst. Och så tänker jag så här, med min mun bekänna, det är något som är, det är ganska konkret att säga något med sin mun. Och jag tror det handlar om ens trovärdighet, ens liv. Att låta det bli liksom konkret. Det jag talar ut med min mun, det är liksom, det säger något om min trovärdighet, om det jag tror på. Är det äkta? Menar jag allvar? Säger jag det? Vågar jag säga det? Första gången jag sa till Olivia att jag älskar henne, det blir så på riktigt. När man säger något med sin mun, med sina ord. Och när jag bekänner Jesus så blir det också något trovärdigt, något på riktigt. Det är ena delen. Och andra delen är i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Alltså inte tro på att Jesus dog, utan tro på att Jesus dog och uppstod. Och så tänker jag, bekänna, det är ens trovärdighet. Att mena vad man tänker och känner. Och ens hjärta, det är liksom ens längtan. Vad längtar jag efter? Vad tror jag på? Vad lägger jag mitt hopp till? Så i det här Romarbrevet 10 så handlar det både om vad jag vill lägga mitt hopp till, men också säga ut det. Frälsningen är inte något flummigt, något icke-konkret. Det är väldigt konkret. Och så står det också att den som åkallar ska bli frälst. Alltså den som... Det är den man talar till, den man ropar på. Och den vi ropar på. Jag har så mycket att lära av min egen fru. För hon, det är så ofta hon ropar på Jesus i så små vardagliga stunder. Och jag tänker att det där är ju bara ett uttryck för vem jag hoppas på i livets alla möjliga omständigheter. Och så tänker jag så här. Vad kretsar ditt liv kring? Har vi en kristocentrisk tro? En tro på Kristus där livet får kretsa kring och vi rör oss kring Jesus? Eller kretsar livet kring mig själv? Och hur bra jag lyckas vara en kristen? Frälsningen är inte hur bra vi är. Frälsningen är hur bra han är. Men om vi tänker att det handlar om oss och att vara så duktiga, bra, goda, kristna, snälla människor. Då lever vi egentligen som om inget har hänt. Då lever vi som att det inte spelar någon roll att Jesus dog för oss. Då lever vi som att det egentligen inte spelar någon roll att han säger att jag har kommit för att rädda dig. Jag har kommit för att frälsa dig, inte för att döma dig. Så mycket älskar jag dig att jag gav mitt liv. Jag tror vi behöver fundera allihopa av oss. Lever vi som om att inget har hänt? Vi säger med vår mun att vi är så kristna och vi tror på Gud. Vågar vi också säga att vi tror på Jesus? Vågar vi också säga, om någon undrar, jag tror att Jesus dog för mig? Vågar vi låta våra liv vara kristocentriska eller fortsätter vi vara egocentriska? Låter vi tron vara som en relik eller låter vi tron ge oss en rörelse? Där saker på riktigt börjar spela roll. Där det spelar roll hur vi möter den som lider. Där det spelar roll hur vi möter den som gråter. Där det spelar roll hur vi möter den som gläds. Den som döper sig. Den som behöver någon att glädjas med och fira livet med. Lever vi som att det spelar någon roll? För om vi är i rörelse och vi har en tro på Jesus, det går liksom inte att leva ett själviskt liv. För många år sedan när God Jul Vasa-projektet startade så Anders var igång med den visionen och satt första spadtaget i marken. Men vad är din rörelse? Vad är din liksom plats för påverkan i din omvärld? För om du är i rörelse tillsammans med Jesus så händer det grejer. Lovsångarna kommer upp, eller piano, tack. Jag tänker på en berättelse där Jesus möter den blinde mannen. Och så gör han en konstig sörja av saliv och lera och smörjer det i mannens ögon. Och säger till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Och det är något nästan patetiskt i det här. För Jesus klätar med någon egengjord hudkräm av saliv och lera i mannens ögon. Skämmer ut honom totalt. Egentligen. Och säger, gå och tvätta dig. Han säger till en blind man, gå till den där dammen. Varför säger han det till en blind man? Det är ju en skymf. Det är ju hur svårt som helst att gå själv till en damm om man är blind, tänker jag. Och dessutom har man fullt av lera i ansiktet. Vi kan läsa om det här i Johannes 9. Men han gör det. För att han litar på Jesu ord. Och vad händer? Jo, han förtröstar på Jesus. Vi kan senare i Johannes 9 läsa om att han blev frälst. Han började till och med prata till de här religiösa människorna. Och det är en lite rolig story. Läs den själv, Johannes 9. Han får uppleva en ny sorts frihet. Han gick från att vara låst till att sättas i rörelse. Han gick från att vara liksom fången i sin begränsning till att kliva ut i en frihet. För att han tog emot Jesus. Han förtröstade på Jesus. Jag vill sluta med en berättelse om en man som heter Gil. Han är några år äldre än mig. Han är i Filippinerna. Jag träffade honom. Han och hans fru skjutsade oss till flyget häromdagen. Och Gil, han berättade om hur han kom till tro. Vi kan ta nästa bild. Det var svettigt att predika det, kan jag säga. Fläktarna, var det så här industrifläktar som gick på full fart och det räckte ändå inte. Jag var genomblöt efter att predika. Men Gil, han står här längst till vänster. Och Gil berättar för mig vad som hände när han blev frälst. Eller vad som gjorde att han blev frälst, tog emot Jesus. Och han sa så här. Att det som var avgörande för honom, det var att se sina föräldrars tro. Pappan hade varit våldsam. Våld var en del av Gils vardag. Han var 10 år. Nu är han kring 40. Leder flera fantastiska ungdomar i sin församling. Duktig låsonsledare. Och egenföretagare. Han sa det att hans pappa var våldsam. Och det här våldet var i första hand riktat mot mamman. Och en dag så blir pappan frälst. Han får möta Jesus. Och vad händer? Våldet får ett slut. Tron blir inte en symbol för något vackert som finns att komma ihåg i historien. Utan tron blir något som förändrar hans liv. När Gil var 10 år fick pappan ett möte med Jesus. Och då förändrades inte bara här, utan också det yttre. Gil såg förändringen i sin pappas liv. Och det ledde till att även han själv ville ta emot Jesus. Som 10-åring. Han såg sina föräldrars tro. Han såg vad det gjorde. Det var inte en tro här, utan det var en tro som bekändes med hela livet. Våldet tog slut. Pappan slutade slå Gils mamma. Och så sa han så här till mig, jag frågade honom i morse, är det okej om jag berättar om det här? Så sa han, all glory to God, berätta. Så sa han så här, salvation doesn't end, it goes from generation to generation. Praise God for my father, he introduced us to Christ. Alltså frälsningen, den stannar inte här. Den tar inte slut här. Den är inte bara för mig, utan frälsningen, det gör någonting. Det går från generation till generation, från en pappa till en son, från en son, till nästa barn. Det gör något. Vår tro på Jesus, den är inte här, den är inte här. Den är i rörelse och den förändrar, den förvandlar något. Om inte vår tro förvandlar hur vi lever, då kan vi undra, är det faktiskt en tro? Eller är det liksom en religiös dålig teori? Eller är vår tro en rörelse tillsammans med Jesus? Tillsammans framåt på ett sätt som gör avtryck på de människor vi har nära oss, runt oss. Jag tar nästa bild. Vilket vill vi ha? Hur ser vi på frälsningen? Hur ser vi på vår tro på Jesus? Om inte du ännu har tagit emot Jesus eller bekänt din tro på ett sätt så att du själv kan höra din mun och veta i ditt hjärta vad du tror. Gör det idag. Det är bara början på något. Det är inte liksom en slutgrej, utan det är en startgrej. Vi kan läsa också i Efesierbrevet att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Hans verk är, vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Vi blir inte frälsta för att bli bättre människor. Vi blir frälsta till goda gärningar. Vi blir frälsta för att sättas i rörelse. Om inte du är i rörelse, då kanske vi får gå till Paulus ord där han säger att de har inte riktigt den rätta insikten. Och det är fint, det är okej att säga att jag har inte riktigt rätt förståelse. Jag måste läsa Bibeln igen, eller kanske första gången. Vad är det jag tar emot? Vi ska strax, vi har förbön om en stund då. Jag kommer specifikt bjuda in dig också som vill ta emot Jesus. Kanske för en första gång, eller kanske för att få uppdatera och glömma den här reliktanken och säga: Jesus, jag vill ha dig i rörelse i mitt liv. För vi kan leva med en likgiltighet som om att Jesus inte dog för oss. Som om att korset bara är en symbol. Som om att kristna tron, traditionen och läran är något föråldrat. Som om att våra handlingar och prioriteringar inte spelar någon roll. Som om att det inte finns någon evighet, inget hopp, ingen framtid. Vi kan leva som om att det som står i Bibeln kanske inte är sant. Vi kan leva som om att livet är meningslöst och att frälsningen ändå inte kommer förändra någonting, för jag är ju som jag är. Eller så kan vi leva som om att Jesus har gjort allt för oss. Vi kan leva som om att Jesus har fullbordat allt och att allt som har hänt, allt som det står om, är sant. Vi kan leva som om att Jesus faktiskt tog vår synd och skuld så att jag får lämna något vid korset. Vi kan leva som om att dopraven spelar någon roll. Så att när jag går ner där så är det i tro på han som har dött för mig och uppstått för mig. Och jag får ge mitt liv till honom som om att det faktiskt spelar någon roll. Är ni med? Är ni vakna som jag? Jag märker att det här är bra. Det måste få spela någon roll. Annars kan vi ju skippa att gå i kyrkan varje söndag. Det finns väl roligare saker att göra. Nej, kanske inte. Men vi kan ju skippa att sitta här om det inte spelar någon roll. Om vi är okej med att det är en relik vi lever i. En slags liksom helig plats som vi tror på men som inte är sann. Eller så kan vi vara i rörelse och säga: Jesus, om du finns, gör något i mitt liv. Vi kan leva som om att jag var förlorad men blev funnen igen. Vi kan leva som att frälsningen faktiskt ger mig en glädje och en visshet om att jag är frälst. Jag behöver inte vara osäker för att Jesus, jag sa att jag vill ha med dig att göra och då är jag frälst. Det är inte krångligare än så. Jag kan få leva som om att det finns ett liv före Jesus i mitt liv och att det finns något från och med Jesus i mitt liv. Nu ska vi sjunga en sång allihop. Kom, låt sången upp. Så vad är det att vara frälst? Att aktivt ha beslutat sig för att tro på Jesus. Att han får leda mig framåt i en ny rörelse och en ny riktning.